Vi är varmt välkomna hit till Sankt Pauli kyrka idag på söndagen efter alla helgons dag eller alla själars dag. Alla som följer med via webben förstås också och närradion. Och vi kan väl börja med att vi bara hälsar på ett par av våra grannar i bänkarna och säger välkomna hit. Så ska jag säga det att kollekten idag den går till räddningsmissionen och de bedriver ju socialt arbete här i vår stad och säkert på många andra platser också. Och de arbetar för att bekämpa social utsatthet och de jobbar både med akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. Och sen har vi också insamlingen via ljusbäraren och då ska Anna-Karin säga någonting.
Ja, det är ju månadsinsamling vi har via ljusbäraren och nu är det ju ny månad och denna månad så går det till Bethesda i Kenias fjärde största stad Nakuru och där driver de ett barnhem och en skola för gatubarn och våran dotter Simona hon är just nu volontär där. Och det finns ett informationsblad som ligger nere vid utgången. Så ta väldigt gärna ett blad så får ni veta lite mer om arbetet där i Bethesda. Tack.
Jag ska säga det också att om du är ny här idag, här för första gången, så vill vi gärna bjuda på kyrkkaffet också efter gudstjänsten som är inne i församlingshemmet. I kväll så är det Cherubinis requiem här i kyrkan klockan 18. Då medverkar Sankt Paulis kyrkokör och även en orkester. Och då är det Mikael Holmlund som är dirigent där. Så klockan 18 ikväll alltså. Salmerna idag kommer att vara 715, 300, 324, 5-7 samt 285. Först alltså 715. Då får kyrkklockorna ringa samman till gudstjänst. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får vara samlade till gudstjänst och vi tackar dig att vi får fira allhelgona helgen. Vi tackar dig för alla kristna som har gått före oss in i himlen och vi tackar dig också för ditt löfte om att du ska skapa nya himlar och en ny jord. Vi vill be att du ska bereda våra hjärtan nu för att ta emot dig i denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Gör i ordning proviant. Om 3 dagar ska ni gå över Jordan och komma till det land som Herren er Gud ger er och ta det i besittning. De orden läser vi i dagens gammaltestamentliga text. Och det är ju Guds ord till folket efter 40 år av vandring i öknen. Och vi har nog svårt att föreställa oss folkets reaktion när de hörde de här orden. De hade ju varit slavar i Egypten i 430 år. De hade vandrat i öknen i 40 år. Och nu var det äntligen dags att gå in i det förlovade landet. Det land som man hade hoppats på och längtat efter så länge. Och samtidigt så är det ju fullt möjligt att många av de här som hörde det här budskapet, de tvivlade. 38 år tidigare så hade man ju varit i precis samma situation. Man skulle precis gå in i landet. Men istället för att eldpelaren Guds närvaro gick in i landet och folket skulle följa efter, så gick istället eldpelaren Guds närvaro ut, tillbaka ut i öknen, därför att folket var inte redo. Detta kände alla till. Alla hade hört talas om det. Så det är fullt rimligt att det fanns en hel del tvivel när man hörde de här orden om att de skulle förbereda sig för att gå in i landet. Och den här händelsen, de här orden har ju i kyrkans historia läst som en parallell för oss kristna kring detta med att vi är kallade in i himlen och vi är kallade att göra ordning proviant, det vill säga att göra oss redo. Alltså, ord till oss idag, förbered er, gör er redo, om 3 dagar ska ni gå över Jordan, det vill säga. Det betyder ju att tiden för att vända om, tiden för att öppna sitt hjärta för Gud är inte oändlig, utan det handlar om en kort tid, 3 dagar. Nu är det hög tid för oss att göra oss redo. Och då vill jag också lägga till i detta att vi behöver göra oss redo även om vi har tvivel. Även om vi verkligen tvivlar på det som Guds ord säger, det som det står i Bibeln, så behöver vi ändå förbereda oss, därför att övergången kom också för dem som tvivlade vid det tillfället och den kommer också komma för oss. Och när den kommer, när vi kallas över till himlen, så kommer det inte vara så att eldstoden, Guds närvaro, kommer driva oss ut i öknen. Den kommer inte liksom gå tillbaka in i den här världen. Utan då kommer Gud själv att gå in i himlen tillsammans med oss. Och det är därför det är så viktigt så att vi inte lämnas utanför både himlen och Guds närvaro. Därför är det så viktigt att vi nu vänder om till honom. Och vad är det då för proviant som vi behöver? Jo, den proviant som vi behöver, det är tron på Jesus. Det är att vi behöver vända om från våra synder och ta emot syndernas förlåtelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Evige Gud, du som lät Jesus Kristus dö och uppstå för att han skulle vara Herre över både levande och döda, ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare, så att vi med honom får gå in i det eviga livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hans ord på söndagen efter alla helgons dag.
Dagens läsning kommer ur första Josua-boken. Josua befällde folkets förmän att gå runt i lägret och säga till folket: gör i ordning proviant, om 3 dagar skall ni gå över jorden och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta i besittning. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Lyssna till mig när jag ropar.
Hör också Herrens ord i dagens episteltext.
Dagens episteltext kommer från Hebreerbrevet kapitel 11, vers 13-16. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland, och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som finns hämtat i Lukas, det 20:e kapitlet. Jesus sa att det döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.
Så löder det heliga evangeliet.
Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna dem också i deras stund nu i söndagsskolan. Kom också till oss här inne och att du öppnar våra hjärtan så vi får ta emot det du vill ge här. I Jesu namn. Amen. Evighetshopp är ju rubriken för den här söndagen. Och ibland kan det ju bli lite klyschigt i kyrkan när man säger att olika ämnen behöver prata lite mer om. Egentligen så tror jag nog att vi behöver egentligen prata om allt lite mer. Men inte minst detta kring himlen tror jag att vi pratar om alldeles för lite. Vi tänker på det, vi kristna, alldeles för lite. Och det borde vara en mycket större sak för oss än vad det är. Kanske är det så att vi tycker att det känns för abstrakt och för avlägset, att vi har svårt att ta till oss det här med himlen. Därför att vi har inte så mycket att jämföra med. Vi kan bara läsa oss till vad olika personer skriver om det. Och ändå blir det väldigt svårt för oss att förstå och ana vad detta egentligen betyder. Och då är det viktigt att säga att vi behöver inte förstå allt. Men att vi är på väg till himlen, det behöver vi hålla levande, vi kristna. Vi behöver hålla det levande i våra liv. Därför att himlen, det är någonting fantastiskt som vi väntar på. Och jag hörde för ett tag sedan en av Billy Grahams predikningar i slutet av sitt liv där han talar om himlen. Då berättar han en historia om när Einstein hade åkt tåg i Kanada. Och så hade konduktören gått förbi och Einstein kunde inte hitta biljetten. Så han letade liksom överallt och kunde inte hitta den. Och konduktören, han kände ju igen Einstein, tyckte det var väldigt häftigt att han åkte här på tåget. Och till slut så sa han till honom att han behöver inte visa biljetten. Han litade på att han verkligen hade en biljett. Och då var ju Einstein såklart tacksam för det. Och så gick konduktören vidare och så vände han sig om därför att han ville få en sista skymt av Einstein. Och då upptäckte han att han till och med var nere på golvet och letade efter sin biljett under stolen. Och så gick han tillbaka till Einstein och så sa han att du behöver ju inte visa biljetten. Och då hade Einstein svarat det att nej, jag är väldigt tacksam för att jag inte behövde visa den. Men jag måste veta vart jag ska gå av. Jag behöver veta vart jag är på väg. Han hade glömt av vart han skulle någonstans. Förmodligen var det väl så att han reste en del. Och då sa Billy Graham om detta då. Att om oss kristna, att vi vet vilka vi är. Och vi vet vart vi är på väg. Och detta med vilka vi är, det pratar vi ju ganska så ofta om. Att vi är människor skapade av Gud. Att vi också har fallit bort från Gud genom vår synd. Och att Gud har liksom tagit oss tillbaka till sig, förlåtit oss. Och att vi är räddade genom Jesus. Men vi behöver också hålla det levande vart vi är på väg. Vi är på väg till himlen. Så det är viktigt att vi påminner oss om det. Himlen är ingen saga. Himlen är inget påhitt. Utan det är en verklig plats som finns. Och när vi läser dagens episteltext från Hebreerbrevet så har ju författaren där räknat upp flera kända betydelsefulla personer från Gamla testamentet som har betytt väldigt mycket. Och man kan förundras över hur de klarade av liksom att göra det de gjorde. Hur kan man få för sig att bygga en 150 meter lång båt långt bort från havet till exempel? Eller hur kan man lämna sitt land och sin trygghet för att gå till ett land som Gud skulle visa utan att man hade någon aning om vart man skulle ha, ingen GPS eller någonting. Och då anger ju författaren till Hebreerbrevet det. De visste vart de var på väg. De sökte sitt hemland. De längtade till ett bättre land, ett i himlen. Och Hebreerbrevet berättar ju inte detta bara för att vi ska förstå hur de på den tiden kunde leva med en sån tro och ha det för ögonen. Utan det finns ju där för att inspirera oss och mana oss att ha vårt hemland inför våra ögon mycket mer än vad vi har. Att vi ska hålla vår längtan efter himlen levande. Jag hade ju, som jag har berättat här vid något tillfälle tidigare, en dröm 2020 i augusti. Och jag har pratat om det tidigare. Jag ska inte gå in på massa detaljer och händelserna kring det. Men bara kortfattat, så det som hände i den drömmen, det var att jag var i en konflikt med en person. Ingen person som jag vet om, så det är ingen som behöver vara orolig. Utan det var en person, det var på sandlådenivå. Vi stod och drog någon grej. Båda två. Och det som hände sen var att jag tittade upp mot natthimlen och så såg jag hur himlen mer och mer, natthimlen mer och mer försvann. Och så visade sig ett fantastiskt vackert naturlandskap med sjöar och vattendrag och grönska och ängar och sådär. Och så förstod jag i drömmen att det här är himlen som jag ser nu. Och det var en fantastisk syn och sen efter ett tag så började jag lyfta upp mot himlen. Inte liksom flyga i egen kraft utan jag lyftes upp mot himlen. Kom några hundra meter upp och sen tog drömmen slut. Vilket jag tyckte var väldigt tråkigt. Men jag vet att min familj är väldigt glada att jag inte kom till himlen. Men drömmen tog slut där. Och det som var en av mina första tankar kring vad den här drömmen betydde, det var just detta att det är hit vi är på väg. Vi är på väg mot himlen och himlen finns på riktigt. Det är någonting som vi behöver ha med oss i våra liv. Vi behöver påminna oss om att det är vårt mål. Och den här konflikten i början vet jag inte riktigt vad den betydde. Men kanske så skulle man kunna tänka sig att det som vi sjunger i den här salmen 300, som vi sjunger här, att här på jorden är det möda, sorg och strid. Men vi är på väg mot himlen då. I Johannes 14 kapitel så säger Jesus: jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och det är ingen slump att Jesus säger de här orden i sitt avskedstal. För det är ju på torsdagskvällen i Stilla veckan som Jesus håller det här talet. Därför att himlen, det är tröst och glädje och hopp. Och medan vi många gånger tror jag tappar bort det här, så är Jesus i full gång och gör i ordning himlen för oss. Och det finns ju i Bibeln många beskrivningar av himlen i flera olika bibelböcker. En av de mäktigaste tycker jag finns i Johannes uppenbarelsebok kapitel 4. När Johannes får tas in i himlen och så får han beskriva för eftervärlden vad han ser. Och den här uppenbarelsen, den får ju Johannes just av det skälet, för att uppmuntra de kristna i alla tider efter honom. Och det som Johannes då beskriver i himlen, det är att han först ser en tron. Han ser någon som sitter på tronen. En som liknar ädelsten, jaspis och karneol. Alltså de vackraste ädelstenarna som man kunde hitta på den tiden. Han berättar om att det var en regnbåge runt tronen. Om änglar och människor i vita kläder med guldkronor. Om blixtar och dån och åska, som ju i Bibeln ofta är en bild för Guds makt och kraft. Han ser Guds ande. Och så ser han hur lovsången pågår ständigt kring tronen. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Och det är häftigt att det är precis samma sak som Jesaja ser 700-800 år tidigare i sin syn av himlen. Alltså lovsången kring tronen pågår ständigt. Och så berättar Johannes om hur han ser lammet, det slaktade lammet, som ju blir en påminnelse om det goda som Jesus har gjort för oss. Han ser änglar som kan räknas i 100 miljontals. Och det är svårt att föreställa sig den enorma sång som det måste vara inför tronen när så många sjunger samtidigt. Och lite senare i kapitel 7 så ser ju Johannes en stor skara människor som ingen kunde räkna. Och vid ett par tillfällen i uppenbarelseboken så står det om en skara på 200 miljoner. Vilket ju skulle kunna innebära och antyda att den skaran av människor som finns i himlen skulle kunna vara en bit över 200 miljoner. Det blir en väldigt stor kör. Och så ser Johannes en massa annat. Och är man intresserad så kan man gärna läsa i uppenbarelseboken om man vill läsa om himlen. Det som Johannes inte ser, det är att han ser inga sjukhus, inga begravningsbyråer, ingen sorg och ingen ångest. Han ser ingen synd och ingen död, inga sjukdomar, utan han ser bara jubel och sång och glädje. Och det står på många ställen i Bibeln, bland annat Paulus skriver att inget orent ska komma in i himlen. Och det är ju ett fantastiskt bibelord, och samtidigt så är det ett allvarligt bibelord. Därför att det finns också ett helvete. Gud tvingar inte någon in i himlen. Och det är därför det är så viktigt att vi redan nu gör i ordning proviant, så att vi också får komma till himlen, det som Gud har förberett för oss och som man håller på nu och förbereder för oss. Himlen är en fantastisk plats. Och för ett par veckor sedan så var jag var med och ett antal ledare på ett konfirmandläger här i med församlingen. Fantastiskt roligt. Och samtidigt måste jag säga att det finns många olikheter mellan ett konfirmandläger och himlen. Och jag skulle kunna ta många exempel på det. Ett exempel är till exempel om du vaknar klockan halv tre på natten och känner att det går inte att ligga kvar. Utan det räcker inte med att bara be om frid. Du måste också arbeta och behöver göra en liten insats. Då, det är ett exempel på att det finns en skillnad mellan, det finns många skillnader mellan ett konfirmandläger och himlen. Men, och det var dit jag skulle komma, det finns också en del likheter. Vi hade ju på lördagskvällen bön och lovsång. Och bland annat då personlig förbön och ljuständning och sådär. Och som vanligt så funderar jag på hur många bönestationer behöver vi, en eller två. Jag tänkte vi tar till med två stycken så får vi se hur mycket bön det blir. Och så kommer det fyra ledare, unga ledare som konfirmerades förra, ja, detta året. Som sa att kan inte vi få vara med och be? Och då, efter några funderingar fram och tillbaka så tänkte jag, ja, men jag kan inte säga nej till det. Så vi var fyra stationer och tänkte vi får nog stå och vänta här länge. Men när vi väl hade våran kväll där, så mitt under lovsången så började ungdomar komma ner och det var fullt på alla stationer och det var köer i korridoren också för att komma till, eller mittgången brukar man säga, för att komma ner till de här bönestationerna. Det var fullt med ungdomar där, så jag var tvungen att avbryta lite grann på min station för att se hur läget var egentligen. Men då ser jag att konfirmanderna också ber för varandra. De har bildat egna bönestationer, så de ber för varandra med handpåläggning. Och det var väldigt, väldigt äkta. De bad på riktigt för varandra, vilket ju var fantastiskt roligt att se hur människor kan ta sådana egna initiativ när Gud kommer och berör. Och jag vill bara nämna också om att jag tror att Gud gjorde väldigt mycket på den kvällen. En sak som hände som jag nämnde här vid tidigare tillfälle var ju att en person som hade problem med sitt knä, hon hade så ont den dagen att hon till och med hade ringt 1177. Hon kunde inte heller gå till kyrkan utan hon fick åka bil till kyrkan. Det var några som frågade om de fick be för henne och det fick de. Och hennes knäproblem försvann direkt. Hon kände ingenting efter att de hade bett för henne. Hon hade alltså haltat den korta vägen mellan bilen till kyrkan och hon kunde inte gå. Och så var allting helt borta. Det var inte bara borta på kvällen utan det var borta också dagen efter och veckan därpå och så vidare. Nu var det ett tag sedan jag frågade. Men det var helt uppenbart att Gud botade henne där. Och varför berättar jag det? Jo, därför att det här är små, små glimtar av himlen. När människor vänder om till Gud, när människor tar emot förlåtelsen, när människor blir helade från sjukdom, då bryter en del av himlen in också i vår värld. Och då får vi en försmak av himlen. Och det är dit vi är på väg. Det är därför det är så viktigt också att vi berättar om sådana här saker. Det som Gud gör i våra liv. Därför att det blir uppmuntran för oss. Mitt i en mörk värld så behöver vi höra om allt det goda som Gud gör. En dag så kommer himlen komma fullt ut. Och därför så är det så viktigt att vi idag gör oss redo för att gå över dit. Och vi är på väg mot ett bättre land. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Och trosbekännelsen finns näst längst bak i psalmboken. Den essenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. påminnelse om vår dödlighet lämnas idag då här med tillkännages att följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Ethel Bengtsson i en ålder av 91 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och ditt ljus. Ditt kors skall skina för min blick när sist jag somnar in, o Herre Jesus Krist. Då viker natten, morgon bräcker klar. I liv, i död, bliv Herre hos mig kvar. Amen.
Låt oss be vår förbön. Gud, du som är de levandes Gud. För dig är alla levande. Till dig kommer vi denna dag och denna helg när vi minns alla våra döda. Alla de som fattas oss. Och alla de vi är tacksamma över att få ha haft i vår närhet. Alla de som fyller ut altarringen och gör den hel. Må de alla få vila i frid i din allomfattande moders famn. Till dig kommer vi nu också och ber för alla oss som ännu är kvar i tiden på vår väg till vårt hemland. Lär oss att besinna hur få våra dagar är så att vi kan få visa hjärtan. Inför dödens majestät blir vi alla lika små. Men tack Jesus Kristus, du som är uppståndelsen och livet, för att du har besegrat döden. Vi kommer till dig och vill be idag för oss själva, för varandra, för alla människor och för allt levande. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för den värld som du har skapat, en värld full av livets under. Och en värld som lider under allt elände som vi människor åsamkar den. Herre, gå till rätta med blinda ledare som håller på och styr din vackra värld mot ödeläggelse och fördärv. Herre, res upp ledare efter ditt sinne. Visa ledare som kan ge människor nytt hopp. Gud, vi längtar efter den dag när du efter ditt löfte ska skapa nya himlar och en ny jord där rätt och rättfärdighet bor. Vi längtar efter staden där du själv är det strålande ljuset. Tillkommer ditt rike. Vi ber nu för alla de som drabbas i krig, konflikter, förföljelser och naturkatastrofer. Och för de som plågas av förtryck och orättvisor. Och vi tänker idag särskilt på människor i Ukraina, i Israel och i Gaza. Herre, förbarma dig. Vi ber också för vårt land att du ska hjälpa de som lever i utsatthet och knapphet. Att du ska hjälpa oss och våra politiker att verka för rättvisa strukturer. Så att inte somliga har ett orimligt överflöd medan andra lider brist på det nödvändiga. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber för kyrkan runt om i världen och för alla människor överallt som söker dig och din vilja. Vi ber för kyrkans gudstjänster och hennes arbete för människor och för allt levande. Vi ber för vår svenska kyrka, för vårt stift, vårt pastorat och vår församling Sankt Pauli. Hjälp oss att vara både ordets hörare och dess görare. Inte motvilligt och av tvång, utan i glädje för att din kärlek driver oss. Hjälp alla anställda och alla förtroendevalda, alla ideellt engagerade och alla andra som på olika sätt tar del i vår gemenskap att alltid stå öppna för dig och i glädje ställa sig till ditt förfogande. Hjälp oss så att vi förnyas och fördjupas i tro och liv, och så att vi medvetet tillväxer i kunskap och bildning, så att vi blir mer och mer mogna i Kristus, mer och mer skickade att göra det goda, så att vi lyser som hoppets himlaljus i världens mörker. Vi ber nu också för vår vänförsamling Pärnu Jakobi, för Mekane Jesusförsamlingen i Addis Abeba, för Networks arbete i Rumänien och för Simona Niklasson och hennes och de andras arbete för utsatta barn i Kenya. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva, för de människor vi har i vår närhet. Vi ber för de som har problem i sina nära relationer, för de som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Ge oss ögon som ser nöden och händer som strävar efter att avhjälpa den. Hjälp oss att skapa en gemenskap där många, många kan finna glädje och läkedom. Vi ber också för alla de barn som vår församling på olika sätt kommer i beröring med och för deras föräldrar. Och vi ber nu för alla våra konfirmander att du ska beröra dem var och en i deras innersta, så att de aldrig kan glömma det. Kom med din goda ande. Se särskilt idag till de barn som saknar trygga hem, vars föräldrar missbrukar eller är psykiskt sjuka eller på andra sätt inte räcker till för sina barn. Låt dessa barn bli sedda av andra vuxna. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbats av sjukdomar. Herre, ge läkedom till kropp och själ. Vi ber för dem som är överansträngda och de som lider brist på meningsfull sysselsättning. Så ber vi nu för dem som vi tyst nämner inför ditt ansikte. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, tack för att du har lovat att en dag ska du vara hos oss och bo ibland oss och torka alla tårar från våra ögon. Den dagen då döden inte ska finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta. Den dag då du gör allting nytt. Tack för att du då vill låta oss alla dricka fritt ur källan med livets vatten. Den källa som är Kristus själv. Till dig, Gud, sätter vi allt vårt hopp. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud.
Ja.
Tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete, som vi bär fram inför dig, och låt oss genom den få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Trons mysterium. Din
Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet. all ära och härlighet från evighet till evighet.
Amen.
Fader vår, som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Sjunga nummer 27 i valsångshäftra nummer 27.
Thank you.
fortsätter med nummer 13 i lovsångshäftena. Nummer 13. Vi fortsätter med nummer 84 i lovsångshäfterna. Nummer 84.
Låda Herren min själ, och min
Fortsätter med nummer 9 i lovsångshäftena, nummer 9. Fortsätter med sjung lovsång alla vänner och prisa Herren psalm 680 i psalmboken.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen. Barmhärtige Fader, du ensam kan rädda oss undan den eviga döden. Låt nådens bröd och frälsningens bägare ge oss och alla trogna del av uppståndelsen och det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.